För er som inte vet det så är ju jag en av dessa pastorskandidater som läser på Enskilda högskolan i Stockholm eller Bromma och får vara här och predika idag där jag också bor. Jag vet inte om ni tänkte på när ni gick in i kyrksalen att tidigare har suttit en liten lapp precis på dörren här, men nu satt den som en inramad tavla. Här är alla välkomna. Här är alla välkomna. Om det är någonting som jag vill att ni tar med er ifrån den här predikan, om det så är bara en enda sak ni kommer ihåg, så är det den meningen. Här är alla välkomna. Du är välkommen hit, oavsett vad du kämpar med i livet, i dina relationer, i din tro på Gud. Kanske är det så att du som här inte ens vet om du tror på Gud. Och den där Jesus, vem var han egentligen? Oavsett, du är välkommen. Dagens evangelietext som Gustav läste förut, den tar oss in i ett sammanhang där vi möter Jesus i en situation där vi blir utmanade att reflektera över vad är det att vara en plats som är verkligt välkomnande för alla. Och den handlar också om kampen. Kanske inte bara kampen i tron, utan kampen mot en oförstående omgivning. Kampen mot våra egna föreställningar om vem som är verkligt välkommen i Guds rike. För några veckor sedan så var jag på en konsert här i Lerum med Samuel Ljungblad. Jag var inte ensam där, det var många från Lerum och många från den här församlingen som var där och lyssnade. Och under konserten så skulle Samuel introducera en sång han skulle sjunga. En sång skriven av en afroamerikan om kampen om frihet. Och innan han skulle sjunga så kände han ett behov av att rättfärdiga varför han som vit medelålders man kunde sjunga den här sången. Och jag kan lite grann förstå hur han säkert kände eller tänkte. Idag så är vi väldigt medvetna om historiska orättvisor och maktstrukturer. Och vi kan vara rädda för att förminska den berättelsen. Att man tänker att men den här berättelsen, sången som är född ur en särskild kamp. I det här fallet då, afroamerikaners kamp för frihet. Kan jag verkligen sjunga den utan att förminska det? Vem har rätt att förmedla den här erfarenheten? Men samtidigt så är ju det här någonting djupt mänskligt. Kampen. Kamp för frihet är inte begränsad till en viss grupp eller en viss kategori eller en viss situation. Det är någonting som vi alla kan känna igen oss i. Vi människor, oavsett vilket samhällsskikt vi tillhör eller vilken situation vi lever i, vi kämpar på olika sätt. Vi kan uppleva perioder av inre ofrihet, sorg, rädsla, känslan av att inte bli lyssnad, att inte ha en röst. I Lukas evangeliet, i texten som Gustav läste, där möter vi Simon, en farisé, som bjuder hem Jesus på middag. Vi hör ofta om fariseerna i evangelierna. Och ibland är det lätt att tänka att det här var en grupp som stod långt ifrån Jesus och lärjungarna. Att man kan tänka att de var Jesu motståndare. Men om vi rör oss tillbaka till den kontexten som var då för 2000 år sedan, så var fariseerna, de var ju inte en enhetlig grupp, men så stod ändå Jesus och hans lärjungar ganska nära i tron. Alltså i teologi delade de, det var så många likheter där. De var inte en enhetlig grupp hycklare eller motståndare till Jesus. Och Jesus delade som sagt var flera av deras teologiska övertygelser. Så det vi ser i evangelietexten är ju inte en konflikt mellan två helt olika grupper. Man skulle kunna se det som en familjekonflikt eller familjedebatt mellan personer som kanske egentligen står varandra nära, men som har olika uppfattningar om hur tron ska levas. Vad det är att leva ett dygdigt liv. I berättelsen som Gustav läste så möter vi då Simon som bjuder hem Jesus. Han verkar ju faktiskt nyfiken på Jesus. Kanske har han hört talas honom om vad han har gjort för under. Han vill veta mer. Han vill avgöra själv efter att ha träffat Jesus. Men någonting händer vid måltiden. En kvinna kommer in. En synderska läser vi i texten. Kanske var hon prostituerad, det vet vi inte. Men helt klart en person som inte lever efter det som var samhällets normer vid den tiden. Hon kommer in till Jesus, gråter, tvättar hans fötter med sina tårar, torkar det med sitt hår, smörjer med dyrbar olja. Och Simon, som värnar mycket om renhetsregler och vet vilka normer som gäller, han förvånas och blir kanske provocerad och tänker i sitt hjärta: denna Jesus, kan han verkligen vara profet? För om han visste det, då skulle han veta vad det är för kvinna som rör vid honom. Men Jesus vet ju och känner vad Simon tänker. Och han svarar ju som så ofta med en liknelse om två människor som får sin skuld efterskänkt. En som har en stor skuld och en som har en liten skuld. Vem av dem kommer att älska mest? Och Simon svarar rätt på frågan: den som får mest förlåtet. Och Jesus pekar på kvinnan. Hennes kärlek och hennes handlingar, det har visat att hon har förstått att hon behöver nåd och förlåtelse. Och hon har svarat med överflödande kärlek. Dagens tema, det är den kämpande tron. Men vem är det som kämpar i den här situationen? Kvinnan verkar i alla fall inte kämpa med sin tro. Hon har funnit trygghet i tron på Jesus. Istället är det Simon som tycks vara den som kämpar. Han är nyfiken, men distanserad. Han bjuder in Jesus, men låter honom ändå inte riktigt våga förvandla honom. Han vill hålla kvar vid sitt invanda sätt att tänka. Kanske kan vi se Simons kamp som en del av vad det är att vara människa. Livet är sällan helt enkelt, sällan svart eller vitt. Tron är också sällan självklar. Vi kan pendla mellan tro och tvivel. Vi kan pendla mellan att våga släppa taget, men samtidigt vilja ha kontrollen. Simons tvekan och ambivalens, tänker jag, är djupt mänsklig. Men det blir ett problem när det leder till att han dömer andra, istället för att våga ta steget närmare Jesus. Det är lätt att se Simon och kvinnan som varandras motsatser. Kanske skulle vi önska att vi kan vara som kvinnan. Våga vara den som kommer Jesus nära. Den som är öppen för hans nåd och låter sig förvandlas. Men kanske är vi i perioder mer som Simon. Vi kan vara nyfikna på Jesus, men ändå hålla en viss distans. Vi bjuder in honom till vårt liv, men är ändå inte riktigt beredda att förändra oss fullt ut. Vi kan ha fördomar om andra och ifrågasätta: vem är verkligen välkommen i vår gemenskap? Är det här rätt sorts människor? Men att vara som Simon, det betyder inte att vi är förlorade. Jesus fördömer inte Simon. Jag tycker att det finns en ömhet när Jesus svarar Simon. Han nämner honom i namn. Han samtalar med honom. Han undervisar honom. Han utmanar honom. Han ger honom en chans att förändra sig. Det är barmhärtighet för mig. Och samtidigt så måste Jesus reagera på det som Simon gör när han dömer kvinnan. Hans liknelse om de här två skuldsatta, det är en tydlig påminnelse om att Gud inte mäter med människans måttstockar. Att Simon tvivlar är inte problemet, utan problemet är att han använder sin position för att förminska någon annan. Och på samma sätt så måste kyrkan få vara en plats där vi alla är välkomna. Med vår ambivalens, med våra frågor. Men vår osäkerhet kan aldrig bli en anledning till att trycka ner någon annan. Kyrkan ska vara en fristad för alla. Här är alla välkomna. Där ska vi inte utsättas för förtryck eller mobbing. Vi mäts inte efter världens hierarkier eller normer. Utan här får vi spegla oss i Guds nåd. Att alla är välkomna betyder inte att allt är tillåtet. Kyrkan måste få vara en plats där den som är sårad får upprättelse. Och där den som dömer får möta sin egen självrannsakan och möjlighet till omvändelse. Berättelsen visar ändå på en stor skillnad mellan Jesus och vissa fariseer. Som kanske inte framförallt då är en fråga om skillnad i teologi, utan en skillnad i hjärtats inställning. Simon är rättfärdig enligt lagen. Han vet hur man ska leva enligt lagen. Men han verkar inte förstå sitt eget behov av förlåtelse. Till skillnad från kvinnan. Hon vet att hon behöver nåden. Och hon har tagit emot den. Jesus möte med Simon och kvinnan. Den visar att verklig gästfrihet, det handlar om mer än ord. Det handlar om mer än att ha en skylt utanför. Här är alla välkomna. Det handlar om hjärtan som är öppna för att se människors behov och ge plats för Guds nåd. Jag tänker att kyrkan måste vara en barmhärtig gemenskap. Där vi får upptäcka både vårt behov av nåd och samtidigt påminnas om att det är ingen som står utanför Guds kärlek. Alla är välkomna. Försoning och rättvisa får gå hand i hand. Vi kan bli utmanade, men vi blir aldrig övergivna. Vi får komma som vi är, men vi får också förändras. Kyrkan får vara ett barmhärtigt rum för oss alla. Och då tänker jag att då är det en kyrka som inte bara öppnar sina dörrar, utan också öppnar hjärtan. En kyrka där vi får sjunga varandras sånger. För visst är det så fantastiskt med sånger att de kan vara skrivna i en viss kontext. Och sen kan vi långt senare med någon helt annan känna igen oss i de här sångerna. När Lina skickade på mejl sångförslagen som hon hade tänkt sjunga den här söndagen. Så först så, ja, jag hade lite mycket att göra och svarade, det blir säkert bra med dem. Men sen när jag tittade lite så såg jag att en av de sångerna som hon har valt att sjunga, det är en väldigt älskad sång i vår psalmbok. Det enda jag vet, det är att nåden räcker. Och den är skriven av Lydia Littell 1956. Det var en av de sista sångerna som hon skrev innan hon avled i cancer 1957. Och vi kan ju inte veta vad det var som Lydia kämpade med när hon skrev den här sången. Om den sorg, den längtan och det hopp som hon kände då. Men en sak vet vi, och den vissheten som hon kände då om att Guds nåd räcker, den formades i henne och den kan vi känna igen oss i idag, långt senare. För visst är det väl så med sånger som bär Guds närvaro. Att även om de är skrivna ur en annan persons känsla, i en annan persons djupaste kamp, så kan vi många år senare känna igen oss i den situation som vi befinner oss i. Nåden som Lydia sjöng om, det var hennes visshet. Men det har också fått bli visshet för många andra. I sorg och glädje. Och jag brukar tänka så där ibland att jag är rädd för mycket att slå fast sanningar. Man vet, vad är det man vet egentligen som är sant? Men för mig är Lydias ord, det enda jag vet, det är att nåden räcker. Det räcker för mig väldigt länge. Det enda jag vet är att nåden räcker. Och kanske är det det här som är försoningens innersta väsen. Vi får dela varandras berättelser och vi får dela varandras sånger. Vi tar dem inte ifrån varandra, utan vi delar dem. Och vi får låta dem bära oss. Kanske också när våra egna ord inte räcker till. Så låt oss be att vi får vara en kyrka där alla är välkomna. Där vi får komma med våra tårar, våra tvivel, vår kamp. Vi får låta Jesus förvandla oss. Och vi får be och tacka att nåden räcker för oss alla.